This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och det är ju andra veckan i rad som vi kommer köra en intervju. Det är lite ovanligt.
Ja, det är det. Men det passar otroligt bra nu med det som händer på börsen. Det har ju varit en helt galen vecka kan man säga. Det här med GameStop och AMC och Wall Street Bets. Det är ingen som kan ha missat det. Jag vet ju att du gjorde nog ditt livs bästa trade i AMC.
Den kommer jag aldrig göra igen. Jag köpte ju den just på de här, att jag trodde Reddit skulle in i den. Den gick ju 200% på dag. Den gick egentligen 300%, men jag fick bara 200% avkastning på dag. Så det var ju egentligen svagt av mig tycker jag. Men dagens gäst har faktiskt gjort en ännu bättre trade där en aktie gick om det var 500% eller någonting sånt på en dag 2018. Men vi kommer återkomma till det. Men gästen vi har med oss heter Daniel Chang och han har skrivit en bok som heter An Investment Thinking Toolbox. Riktigt intressant intervju. Det är en intressant bok också som vi faktiskt dessutom kommer lotta ut några ex av. Och den handlar ju egentligen om ett antal intressanta koncept liksom, eller tools då, eller verktyg inom investeringar som man ska ha med sig. Läsvärd och bra bok. Och som sagt, vi kommer lotta ut 3 stycken av den. Och det kommer vara ganska enkelt. Vi kommer ju skicka ut avsnittet som vanligt på vår Twitter, @marketmakerspod. Finns en länk till det i avsnittbeskrivningen. Och de som retweetar inlägget helt enkelt med avsnittet, så kommer vi dra 3 stycken vinnare där då. Så det tycker jag man definitivt ska göra om man är intresserad av boken.
Med det sagt, kom ihåg, ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
Då säger jag välkommen till podden Daniel Chang som har skrivit boken An Investment Thinking Toolbox. Det här är ju din första bok egentligen, så jag kan tänka mig att en presentation är på sin plats. Vem är du? Var kommer du ifrån?
Till att börja med, tack så jättemycket för att jag fick komma i podden. Jag har lyssnat på er mycket och faktiskt har fått inspiration till några case från er, så att det är superkul att vara med på den här sidan. Men vem är jag då? Jag skulle säga att jag är en investeringsnörd som har fått namnet Daniel och fyller 32 i år. Bor i Stockholm tillsammans med min sambo och en fluffig hund. Jag gillar att springa medan jag tänker på investeringar. Jag gillar att umgås med familjen och prata investeringar. Jag gillar att kolla på film och fundera på investeringar. Ni hör lite återkommande tema där. I övrigt så gillar jag väl tysk dönerkebab och Nike-reklam. Sen är det också så att jag är väldigt lyckolottad ska jag säga. Och jag får ju faktiskt jobba med investeringar på daglig basis nu också. Så jag jobbar som CXO, vilket är en väldigt kul titel. Men betyder att jag jobbar med investeringar och affärsutvecklingar på Technion.
Precis, de är börsnoterade och vi ska väl återkomma lite grann till dem också sen.
Yes.
Vad innebär CXO? Det låter ju som att X står för ingenting, eller?
Ja, nej, men så är det faktiskt. Johan Stena, som är min chef och vd, tycker att man behöver inte ha så himla tråkigt bara för att man är på jobbet. Så att, istället för att titta på någon sån här fancy titel, vice president eller något liknande, så tyckte vi att CXO passar bra. Och sen så pysslar jag med egentligen det som behövs för att lösa ekvationen. Och ekvationen eller frågan är väl, hur skapar vi långsiktigt aktieägarvärde?
Och hur kom du in på investeringsspåret då?
Jag är faktiskt inte en av de personerna som har pysslat med aktier hela livet. Jag började plugga på Handels 2008 och när jag började så visste jag faktiskt inte ens vad en aktie var. Så det var ju faktiskt rätt fascinerande när man gick runt i korridorerna och alla snackade aktier, derivat och liksom olja. Och jag fattade inte vad, om folk pratade olivolja eller liksom råolja. Det var verkligen på den nivån. Men jag gillar att göra saker som folk tycker är, eller ibland säger det, omöjliga. Och det var ju ganska snabbt efter att man började plugga ekonomi då man blir introducerad för den här effektiva marknadshypotesen kring att det typ inte går att slå index över tid. Jag tänkte, varför skulle inte det gå? Och i samband med det så kom jag också i kontakt med Warren Buffetts olika texter och skrifter och kände att den här killen har ju faktiskt lyckats med det här, att slå index över tid. Åtminstone så är det ytterst, ytterst osannolikt att det bara skulle kunna förklaras av tur. Så att, det var väl egentligen det som sporrade mig. Och jag började ju faktiskt på bettingmarknaden. Där jag jobbade en del med arbitrage. Eller jobba. Jobba hemma på min egen kammare med att identifiera olika arbitragemöjligheter. Och sen så tog jag ju det skillsetet vidare till att hitta liknande möjligheter på börsen. Och då var det någonstans där det startade. Och för mig så var det helt otroligt. Att jag tycker om att lära mig saker. Jag tycker om att klura på intressanta frågeställningar. Och helt plötsligt med finansmarknaden så kunde jag göra båda de här sakerna. Och hade jag rätt så får jag ju betalt för det också. Vilket är helt fantastiskt.
Om man hoppar in på din egna investeringsfilosofi då, hur ser den ut och vad har du för egna strategier?
Det har ju faktiskt förändrats en del över tid, eller ganska mycket över tid ska jag säga. I grund och botten så har jag ju som målsättning att jag skulle vilja dubbla pengarna var fjärde till femte år där någonstans. Så att 15-20% per år då, i snitt. Sen när jag började så var ju väldigt mycket från betting, arbitrage och i och med att jag läste Warren Buffett och Graham Dodd, så var det mycket nett och liknande situationer jag letade efter. Sen så tyckte jag att det där var tråkigt och sen, framförallt så var det svårt att hitta tillräckligt många. Så att jag har ju över tid gått mer och mer till att försöka hitta olika typer av compounders. Jag kan hitta typiska kvalitetsbolag, peta in pengarna och låta dem rulla på år efter år. Sen så under den här tidens gång så har jag ju också läst på kring de flesta olika investeringsstrategier man kan tänka sig. Allt från liksom teknisk analys och försöka titta på kurvor och se om det ser ut som T-rex eller cumulusmål. Kollat på trendföljande, momentum. Jag har tittat på att köpa tillväxt och ja, allt möjligt. Men just nu i alla fall, och det senaste decenniet kanske, så har compounders varit det jag har landat i.
Vad innebär compounders då? Vad är det, någon speciell nisch, någon speciell sektor som du kikar extra mycket på?
Bra fråga. Ibland så tror jag med att jag har hittat ett svar på den frågan eller de frågorna. Men rätt ofta så vet jag knappt vad det är jag letar efter. Det finns ju några saker jag försöker hålla ganska strikt. Till exempel så vill jag ju att bolagen ska ha en avkastning på e-kapital över åtminstone 15-20%. Avkastning på totalt kapital på över 10%. Jag gillar att omsättning och vinst per aktie har ökat de senaste 5-10 åren. Free cash flow conversion på 70% eller gärna mer då. Men i grunden är det någonting som, att det ska vara någonting som jag förstår och någonting som faktiskt kan växa och där de kan använda kassaflödet för att fortsätta växa över tid. Men i och med att jag kommer från NetNet-hållet så blir det också rätt ofta bolag som åtminstone inte har ett P-tal på 200. Det får gärna få plats på antalet fingrar och tår som jag har. Och jag brukar också faktiskt hålla mig till mindre bolag. Jag brukar försöka tänka var jag potentiellt har en edge. Och oftast, eller oftare, så tror jag att det har landat i att de mindre bolagen är bolag som jag potentiellt har en edge för att färre personer tittar på det, helt enkelt. Framförallt kanske det är färre professionella som tittar på det.
Vad är edge för dig?
Edge för mig är någonting där jag tror att jag förstår bolagets karaktär, branschens egenskaper, riskprofilen något bättre än snittinvesteraren för den aktien över den tidshorisonten. Det var lång mening, men ungefär så ser jag på det. Att jag på något sätt skulle kunna egentligen göra en DCF-kalkyl som förhoppningsvis stämmer lite bättre än snittinvesteraren.
Jo, men jag är jättenyfiken på liksom skillnaden mellan att investera i ett bolag, alltså som gör med Technion, och att investera privat. Men innan vi går in på det, jag tänker att vi kanske ska prata kort om vad Technion är för bolag.
Ja, nej, men det är en jättebra fråga. Vi noterade på First North sedan 2019. Och jag tror det enklaste sättet att beskriva det på är att vi är en väldigt mycket mindre variant av, say, Berkshire Hathaway. Eller de svenska peersen Indutrade, Adtech, Lagercrantz etc. Så vi köper fina kvalitetsbolag till 100% och sen så låter vi dem vara och fortsätta och jobba på med det sättet som de alltid har gjort. Och sen använder vi det kassaflödet och köper nya fina bolag. Så det är en superenkel beprövad affärsmodell som har rullat på fint. Och det var ju precis det som lockade mig till Technion. Jag har ju alltid velat jobba på Berkshire Hathaway. Warren har ju inte ringt mig än.
Om det är någon tröst så har han inte ringt oss heller.
Nej, men jag tänker istället för att sitta och vänta på det samtalet så kanske man kan hoppa på ett gäng och göra ett eget Berkshire Hathaway. Så att det är det Technion är för mig och vad vi pysslar med. Nej, jag tänkte på din fråga kring hur det är annorlunda.
Ja, precis. Hur funkar liksom förvaltningen i ett investmentbolag? Vad skiljer det sig från när man investerar privat? Och kanske mest intressant, vad kan man ha för edge som privatinvesterare jämfört med ett investmentbolag?
Ja, nej, men det är jätteintressant. Om jag bara förklarar vissa skillnaderna först, så som jag uppfattar det, det är att Technion, vi har ju en evig ägarhorisont. Det finns ju såklart många privatsparare som säger att man är långsiktig. Jag gillar att säga att jag är långsiktig, men samtidigt så går kursen väldigt galet uppåt. Så har jag inga problem med att sälja det som en privatperson. Men i och med att Technion bara köper privata bolag så finns det ju för det första inte ens någon kurs på det. Och för det andra så är ju ägarhorisonten evig oavsett pris egentligen. En annan intressant aspekt är att marknadspriset för de här privata bolag som man köper är ju faktiskt olika för olika aktörer. På börsen så är man ju van vid att oavsett om det är du, Niklas, eller Fabian eller jag som köper så får vi betala samma pris vid samma tidpunkt. Men så är det ju faktiskt inte på den privata marknaden, utan där väljer ju säljaren såklart dels efter pengar men också var man vill att sitt bolag ska ha sitt hem. Det är ju, i de flesta fall så är det ju företag som de här har skapat. Och man har spenderat mycket mer tid med sitt företag än kanske med sina barn och sin familj. Och de är väldigt mån om att det ska hamna rätt. Så det är inte bara pengar i sig. Sen är det ju också så att i vissa fall så har man ju mycket bättre möjlighet att göra DDs när man jobbar med det professionellt. Man kommer in på ett helt annat sätt. Man får ju helt annan tillgång till data i de här privata transaktionerna. Man får sitta ner med vd och kanske alla, bokstavligen alla i personalen i de mindre bolagen på ett sätt som privatpersoner som köper på börsen såklart inte har. Och med det sagt så låter det som att det blir mycket lättare för bolag som Technion eller Peers att slå privatsparare. Och jag tror att inom de nischerna så är det nog faktiskt så. Det är nog den bittra sanningen, tror jag. I alla fall om man är privatsparare så kan man tycka att det är bittert. Men den edgen jag tror att vissa privatsparare har är ju då att för det första så får man ju gå någonstans där de här inte är. Och för det andra så kan man ju också utnyttja the poor man's option, som man kan säga. Man har ju möjligheten att till exempel köpa delar av bolag. Man har ju möjlighet att vara mycket mer flexibel, att faktiskt kunna utnyttja kursrörelser på ett helt annat sätt. Vilket investmentbolag eller bolag som också köper hela bolag absolut inte kan. Vi kan inte sitta och trada ett bolag fram och tillbaka. Och sen så finns det ju alltid en mandatfråga för olika typer av bolag kring vilka nischer eller industrier man får kika på. Men som privatperson så har man ju inga sådana typer av mandat. Så länge man övertalar sig själv eller sin partner så är det ju bara gasa och köra. Det är kanske de tre områdena som jag ser i alla fall. Att man som privatperson skulle kunna ha en edge.
På tal om områden. Technion håller på med industri, tillväxt och nischade produkter. Vad innebär det här? Och är det också det du själv är intresserad av när du investerar privat?
Ja, men precis. Till att börja med så är det absolut saker som jag är intresserad av när jag investerar privat. Jag har ju alltid dragits av saker som är osexiga när det kommer till ett investeringsperspektiv. Och mycket beror ju det på en grundtro om att osexiga saker drar till sig färre ögon och därmed kanske är lite billigare än vad coola grejer som appar och hemleverans och så vidare drar till sig. Sen så har jag jobbat som konsult under några år och av någon anledning så har jag hamnat mer på den typen av bolag. Så att förhoppningen är att jag kan industri och liksom teknikbolag någorlunda bättre än high-tech-bolag. Och gällande en fråga kring uppdelningen så är det ju ett sätt i alla fall för oss att tänka. Eller kanske framförallt en hjälp för en potentiell investerare att tänka på Technion som olika grupper. Jag tycker man ska nog inte fästa sig för mycket kring affärsområdena i sig, för de här bolagen agerar väldigt, väldigt separat. Vi försöker inte på något sätt få ut synergieffekter mellan dem. Om det sker rent organiskt så är vi såklart glada för det. Men det är inte så att de jobbar under en tydlig divisionschef som dikterar vad som ska hända och inte ska hända. Men lite förenklat så är det väl så att nisch är de typen av bolag som har extremt nischade produkter. Där vi kanske inte har en jättehög förväntan på tillväxt. Men där de har fina, fina marginaler. Och tillväxt är ju de bolag där vi tror och hoppas att vi kan få till väldigt bra tillväxt över tid. Och industri är egentligen den delen som är inte alls lika nischad, men är riktigt fina bolag som taktar på och ger fina kassaflöden. Så det är väl cash cow-delen på sätt och vis, om man kan uttrycka sig så.
För att summera lite det vi har gått in på nu. Du har gått från handels till betting, net-net, compounders, investmentbolag.
Helt varmt,
och nu har du, ja, och nu har du en bok. Hur kom du in på att du skulle skriva en bok?
Det är en skitbra fråga, Fabian. Jag tror det finns några olika svar på det. Ett svar som jag gillar är att inom många discipliner så försöker man ju alltid ha liksom en coach eller någon som sitter och tittar på om man gör rätt eller fel och ger en feedback. Och sen försöker man bli bättre i nästa golfslag eller i nästa sångton eller vad det nu är man vill bli bättre på. Inom investeringar så är min uppfattning att väldigt många tänker inte riktigt på det här sättet. Man sätter sig och köper någon aktie, säljer någon aktie, det går bra eller det går dåligt. Över tid så brukar det ju gå plus för att börsen går plus över tid och man inte reflekterar så mycket över det. Och jag har varit i den situationen själv under väldigt lång tid och jag tror att jag har känt att det är lite jobbigt att faktiskt titta på vad jag gjort och alla dumma misstag. Så att under corona så tog jag mig faktiskt tiden och verkligen rannsakade mig själv kring alla typer av misstag som jag gjorde. Och uppenbarligen så gör jag ju tillräckligt många misstag för att skulle fylla en hel bok. Det är det ena svaret. Och det andra svaret är att jag har haft lite som en bucket list grej att skriva en bok. Och då tänkte jag, hur lång tid kan det ta? Och då räknade jag ut lite snabbt att ja, men 200 sidor gånger 20 rader gånger 15 ord per rad blir typ 60 000 ord. Och om jag skriver 80-90 ord per minut, då borde jag kunna klämma ur det där på typ 11-12 timmar. Och det är inte så svårt.
Optimistiskt.
Ja. Men ibland får man vara lite optimist. Det är skönt ibland när man inte vet hur svårt det är. Då sätter man igång. Och sen har man kommit tillräckligt långt så att man inte riktigt vill ge upp. Då blir man klar.
Ja, det är sant. Det är jättebra filosofi faktiskt.
Nej, just själva boken där också, Investment Thinking Toolbox. Strukturen är rätt intressant. Det är ju just ganska mycket fokus på ja, men ett antal liksom, verktyg så att säga, inom investering. Och jag tänkte att vi plockar ut ett axplock av dem som vi tänkte att vi skulle djupdyka i och prata lite grann om vad de innebär för dig och ja, vad man kan ta till sig där. Liksom. Sen ska man ju såklart läsa hela boken också. Men det första konceptet jag tänkte skulle prata om, det är ju ett av de mest centrala inom investeringar och som folk dessutom har väldigt olika uppfattningar av vad innebär. Och det är ju egentligen begreppet risk. Så vad är risk för dig egentligen?
Risk tycker jag är så jäkla spännande just för att alla tänker på det på så många olika sätt. Men kanske fortfarande inte tillräckligt mycket i min mening. Jag går runt och tänker på det varje dag. För mig så är risk sannolikheten att man inte uppnår ett mål. Det vill säga för mig kan inte risk existera utan att man faktiskt har ett uppsatt mål. Det finns ju massa olika sätt att se på det. I skolan så lär man sig ofta att risk är samma sak som fluktuation. Sen så finns det ju som sagt väldigt många olika sätt att se på det. Men för mig så är det sannolikheten att inte uppnå ett mål. Och därmed så sätter jag alla typer av investeringar just i relation till det. Och om man tänker sig ja, mitt mål då att jag vill kunna dubbla mina pengar var fjärde, femte år. Att då prata om att kontanter eller cash då är riskfritt är för mig helt oförståeligt. För att för mig så skulle cash vara det absolut mest riskfyllda som fanns. För det skulle garantera att jag inte skulle dubbla mina pengar någonsin så länge det är 0%.
Bara för att klargöra lite så jag förstår helt. Så om man säger till exempel att min målet då så att säga, de säger fördubbla pengarna på en viss period.
Yeah.
Då måste man ju ha en viss snittavkastning per år egentligen.
Yes.
Och då hittar du, om du har hittat en investering som du tror kommer leverera resultatet. Då bedömer du egentligen riskfaktorn i det är hur mycket det kommer avvika från det egentligen. Eller alltså hur stor chans är det att det inte kommer dubbla de pengarna då?
Ja men precis. Vid sluttidpunkten. Vilket då också innebär då att fluktuation för mig inte är risk i sig utan snarare kanske en möjlighet. Jag vet inte om jag sa det tidigare men jag försöker vara rätt långsiktig. Jag köper bolag och tänker att jag ska hålla den för evigt eller tills det verkligen har stuckit i pris eller att jag kommer fram till att jag verkligen har missförstått det. Men det innebär att fluktuationerna fram tills dess faktiskt inte spelar någon roll. Jag tänker att kanske behöver pengarna när jag går i pension om typ 50 år och allting fram tills dess är egentligen mindre relevant och inte risk för mig. Så länge inte det är permanent, typ bolag går i konkurs, då är det svårt att återhämta sig såklart. Men jag tycker för mig också är risk väldigt personligt. Det är ofta man lär sig eller hör att ett visst bolag är riskfyllt eller inte. Och jag tror såklart att det finns vissa saker som rent objektivt är mer riskfyllda. Jag tror att investera i ett biotechbolag är mer riskfyllt jämfört med ett bolag som inte är ett biotechbolag. Just på grund av att det finns så vissa binära risker och en osäkerhet som inte objektivt går att bedöma. Men olika typer av bolag, även i biotech, om man råkar vara liksom en expert inom det området och verkligen kan det här. Ibland brukar man ju prata om att ett bolag är väldigt riskfyllt om det har mycket åtal och domstolsbeslut om man väntar sig. Men när man är superjurist och förstår de här riskerna kring om det skulle gå igenom eller inte, då skulle det faktiskt vara extremt icke-riskfyllt. Det är lite så jag tänker på risk.
Tror du snittinvesteraren föds med en viss riskvilja, eller tror du att man lär sig hantera risk över tid?
Oj, bra fråga. Jag tror nog faktiskt att man föds, eller åtminstone ganska tidigt under sin uppväxt, formas i någon typ av riskvilja och risktolerans. Sen tror jag nog att man kan träna sig till att ta lite mer eller mindre risk. Men jag tror att man ljuger nog för sig själv i de allra flesta fall om man tror att man skulle kunna förändra den väldigt mycket i vuxen ålder. Det är någonting som man verkligen får testa sig fram, och jag tror att det är farligt att röra sig för snabbt ut på riskskalan under en kort period. Det är ändå så att, ja, men, tar man börsen som exempel, och sådana här björnmarknader och riktiga fall på börsen, det händer ju ändå inte varje år, utan det händer en gång var femte år. Och under en lång håsperiod så brukar det vara smart att ligga långt ut på riskskalan. Men går man hela vägen ut och inte har varit med i en björnmarknad och inte vet hur man reagerar när ens portfölj halveras eller kanske går ner 75%, då är man nog i deep shit.
Ska vi hoppa vidare till nästa punkt?
Mm.
Vi tar det så här istället. Sen pratar du också om någonting som heter anchoring i boken. Skulle du vilja gå in lite på det och förklara vad det är?
Ja, men anchoring är ett intressant koncept, tycker jag. Vi lever ju alla i en väldigt komplex värld, och vi är ju evolutionärt sett inte optimerade för investeringar. Utan mer springa efter antiloper och springa från lejon. Så att anchoring är ju ett sätt för oss människor att ha en genväg för att förstå en komplex och dynamisk värld. Och de här genvägarna är ju bra i vissa sammanhang om man vet vad man gör. Men kan ju samtidigt vara ett jätteproblem i andra sammanhang. Och rent specifikt kring vad det innebär är ju att man fäster sig som ett ankare till exempel ett pris. Man tycker att jag köpte den här aktien för 100 spänn. Nu har den gått ner till 80 och därför är det billigt. Jag ska köpa mer. Eller så kanske det är så att man fäster det till ett visst nyckeltal, ett P-tal till exempel. Det här bolaget brukar handlas för P15, nu handlas det för P10, därför är det billigt. Men det kan ju också vara att man faktiskt fäster sig för vissa typer av filosofier. Att net-net är det enda som funkar. Men man kan ju se över olika tidsperioder att net-net funkar bättre i vissa under vissa marknadsförhållanden och har funkat rätt dåligt de senaste åren. Och det är egentligen det här som är anchoring, att man egentligen fäster sig vid någonting som är lite, låt oss kalla det, hitta på. Det finns egentligen ingen fundamental sanning i att det behöver vara på ett visst sätt. Det kan även vara operationellt för bolaget, att man är van vid att ett bolag har en tillväxt på 10%, man kanske har en marginal på 8%, och tänker att ja, men nu avviker det några år och därför kommer det gå tillbaka till det, inom citationstecken, normala. Och det som jag tror är så viktigt med det här konceptet är att i många fall så sker det ju normaliseringar, men då bör man förstå det fundamentala i varför det sker, för det är inte så att det sker av sig självt. Har man ett bolag som brukar tjäna 10% och nu går det kast, så kommer det inte automatiskt bara gå tillbaka till 10%. Utan man börjar förstå de underliggande drivarna. Och det här gör ju att jag tror att många investerare tar sina beslut på felaktiga premisser. Det vanligaste kanske just är att man inte vill sälja en aktie för att man ligger back på den. Men den bittra sanningen är ju att det finns ingen där ute som bryr sig om vad jag betalade för mina GameStop-aktier. Köpte dem på $520 så kommer väldigt få vilja pumpa upp dem dit igen för att jag ska få dem sålda.
Skulle det vara SSU i sånt fall?
Ja, fundamentalt undervärderad har jag hört.
Ja, de skrev det och nu är det ner 50%. Jag vet inte om de hade rätt.
Det är nya Michael Burry, tror mig.
Undrar om han har hunnit sälja sina GameStop-aktier än.
För att det är många som ligger under vatten nu.
Ja.
Det är ju lustigt det där med anchoring. För det, som du säger, alltså det är ju ett extremt, tycker jag, väl utbrett missförstånd. Eller man ser det ju om man tittar på forum och sådär. Men jag tycker framförallt... Jag vet inte, jag har aldrig riktigt fastnat i just den. Det är mycket annat man fastnar i. Men jag har aldrig riktigt förstått varför man gör det där egentligen. Och hur man kan... Varför folk lägger så stor vikt egentligen vad ett pris har varit förut.
Ja.
Det känns ju som bara en sån sak som att med tanke på att vi har aktiesplittar som gör att priset förändras så borde ju liksom det där.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, försvinner någonstans känns som.
Ja men verkligen, och anchoring är, jag håller helt med, men jag tror att det är någon så här inbyggd psykologisk grej som är svår att träna bort. Jag tror att man kan träna bort en del, sen så tror jag att det också delvis är lite medfött eller att man formas i det eller inte. Jag har ju lite fördelen att jag har ett extremt dåligt minne, så jag kommer ju aldrig ihåg vad jag köpte aktien för, så det är ju skitbra.
Det är kanske det som hjälper mig också. Jag kommer inte heller ihåg.
Jag tror personligen att det grundar mycket i missa tåget. Man tror ju att man missar tåget för att väldigt många investerare ser investeringar. Även folk som har investerat länge ser investeringar som en trisslott. Och där finns det ju bara en toppvinst.
Ja.
Medan sanningen är att ett bolag som har gått väldigt bra kommer antagligen fortsätta att tendera att gå väldigt bra. Och tvärtom. Men det är någonting som man inte föds med.
Nej, jag håller helt med. Och jag tycker det är så intressant också när man... jag tycker det är bra att föra lite anteckningar kring varför man investerar eller inte investerar. Och när man tittar tillbaka på det här så är det intressant att se hur rätt eller oftast hur fel jag hade. Jag har ju någon liten anteckning från typ 10 år tillbaka där jag har skrivit att det är inte värt att investera i Apple. För att det tåget har ju absolut gått och de är ju redan bland de största bolagen i världen. Så kan det gå. När man fäster sig vid det.
Ja. Så var det för mig också. Jag skulle inte investera i Apple way back in the day. Jag kunde inte investera i Apple för det tåget hade redan gått. Men H&M däremot, det var skulle vara en klockren investering.
Ja, de har ju stått i över 200 spänn. Den borde ju komma tillbaka till.
Ja, precis.
Nästa grej vi ska hoppa till här som jag tycker är riktigt intressant, det är det här med survivorship bias. Ska vi börja med en hiss pitch? Vad är det för någonting?
Survivorship bias är väl egentligen det här med att dead man tell no tales. Svårt att prata engelska. Men det är egentligen det handlar om. Man tittar på de bolag eller de personer eller de metodiker som råkar överleva och lyckas bra. Och sen så drar man slutsatser kring att just de personerna eller de bolagens egenskaper var det som gjorde att det gick bra. Men man glömmer bort kyrkogården utav alla företag som faktiskt dog, som kanske hade exakt samma egenskaper eller kanske mer utav den egenskapen. Och det är faktiskt väldigt farligt när man tittar på det. För det är så vanligt. Jag tror att bland de vanligaste blogginläggen man kan hitta på lite halvseriösa hemsidor som typ Motley Foods, så hittar man ju konstant blogginlägg kring är detta nya Amazon, är detta nya Uber och så vidare. Och då tittar man ju alltid på ett bolag som Amazon, Uber, Apple och så vidare och säger att ja, men det här bolaget har detta som en framstående egenskap eller en handfull egenskaper. Och utifrån det så försöker man hitta liknande bolag. Fast som såklart är väldigt mycket mindre. Men det är sällan det funkar. För det första så är det ju rätt osannolikt att det skulle komma ett nytt Amazon som har samma egenskaper som Amazon. Det känns bara, varför skulle det bli stort? Men det som är ännu viktigare just rörande det här konceptet är ju att man inte tar hänsyn till alla de bolag som hade de här egenskaperna men inte klarade sig. Så det är väl hisspitchen. Det var många våningar i den byggnaden.
Hur kan man avgöra då om, kanske när man läser om en investerare eller någon strategi, om det rör sig om survivorship bias eller om det faktiskt är skicklighet?
Jag tycker att det är en enormt bra fråga och det inte har något svar egentligen. Jag tror att det är viktigt att försöka förstå. Dels tror jag att det är viktigt att faktiskt titta på många bolag som har gått under. Det är lätt att man glömmer den biten och bara titta på de som lyckas. För att också bara få en motpol till om den här egenskapen som man tror är skicklighet eller om det är någonting annat. Sen så tror jag också att det är viktigt att försöka gräva lite djupare i den här egenskapen eller skickligheten och försöka förstå om det finns något fundamentalt i det. Vissa skickligheter funkar ju bara i vissa tidsperioder. Kanske kombinerat med väldigt mycket tur eller kombinerat med ett extremt risktagande. Men att egentligen dels titta på de som dog och dels gräva lite djupare för att förstå omständigheterna. Inte ett jättekonkret tips, men det är ungefär så långt jag har kommit i det tänkandet. Så om någon som lyssnar kommer på något smartare får ni jättegärna skicka in.
Jag tror som du säger, det är ju väldigt svårt att avgöra vad som är survivorship bias. Så det är väl snarare att kolla på det som de som inte har överlevt helt enkelt. Jag tror att det är många som ser kanske Enron eller andra så här, katastrofer. Ja. Och så ser man, men det är klart att de går under. Det var ju FUB som hände där. Men sanningen, majoriteten av alla bolag som misslyckas är ju rekobolag. Det går jättebra för dem. Och sen hamnar det ett litet misstag. Det är en liten credit crunch. Det är att de inte kan betala sina räkningar en månad för att likviditeten inte räcker. Jag tror det är 8 av 10 bolag som är... Det är kortsiktig likviditetsproblem som gör att man går under.
Precis. Och jag tror att en annan liten intressant take på det är ju att man kan inbilla sig en sån här ett scheme. Och det här är väl då man säger don't try this at home. Men om man skulle skicka ut till exempel ett mail till 100 000 personer. Och till hälften av dem så skriver man börsen kommer gå upp nästa vecka. Och till resten så skriver man börsen kommer gå ner nästa vecka. Då kommer det ju ha rätt i hälften av fallen. Och sen så repeterar man det nästa vecka. Och gör det under 10 veckor till. Då kommer man ju efter 10 veckor sluta med ungefär 100 personer på din mejllista som tror att du är smartast i världen för att du lyckats ha rätt 10 gånger i rad. Och sen skulle man kunna be de personerna att skicka in alla sina pengar för att man ska förvalta dem. Och då tar man pengarna och åker till Bali och hänger resten av sitt liv. Men det här är ju liksom det omvända utav det. För de personerna så kommer ju de vara the survivors eller produkten utav survivorship bias. Och om inte de tittar på kyrkogården av alla felaktiga prognoser så skulle det i så fall se väldigt bra ut.
Exakt, och det är det som gör det så svårt. Har du bara tillräckligt stor population ja. Så kommer ju allting egentligen kunna fungera oavsett hur idiotiskt det kan vara.
Precis. Nej, och det är ju verkligen jätteintressant för att det är ju, man måste ju faktiskt också vara ärlig med att alla utfall i världen beror ju dels på skicklighet, det beror på hårt jobb, men det finns ju också liksom en dos av tur. Och precis som du säger, när populationen är tillräckligt stor så gynnar det ju faktiskt extremt risktagande. För då får man med lite av turfaktorn som ger en edge. Och det är väl det som är så spännande, för tittar man på många bolag som har lyckats extremt bra så är det ju, så vet jag inte om det är smart att dra slutsatsen att extremt risktagande är det som gör att man lyckas. För det är som att säga att det är smart att trycka av en rysk roulette om man...
Ja, om man frågar alla som har överlevt det. Om vi säger att det inte
är
någon
fråga.
Just det där med tur är intressant. Det tycker jag går tillbaka till riskbegreppet också. Vi pratade om det, vi hade hållit lite föreläsning. Och då vi pratade just om mycket om tur. Och att jag i alla fall anser att en stor del, eller det är det som Benjamin Graham pratade om också, att en stor del av anledningen att man gör en analys är ju för att eliminera turen så mycket man kan. Mm. Sen finns alltid ett element kvar av tur. Och det är väl det som jag någonstans också kategoriserar som risk. Risken man tar är ju att man har otur egentligen. Och att man, eller att man har räknat fel så att det är, man inte har fått bort det där otur. Eller
ja, eller att du går in och köper en jävla massa hotell. Och så helt plötsligt kommer en jäkla pandemi. För att det ja, skulle
och
vara
och lite... det är den sista lilla biten som man inte kan få bort någonsin. Å andra sidan så har ju Petter Stordalen och gänget har ju oftast en pandemiförsäkring faktiskt. Det finns ju faktiskt en... försäkring mot det. Så någonstans har man ju tänkt på det.
Nej, men jag tycker det där är väldigt intressant, just det här med att eliminera risker eller försöka eliminera så mycket otur man kan. Man kan ju aldrig plocka bort hela biten. Men som ni är inne på det med pandemin, det finns ju de som har tänkt på det, uppenbarligen med att det finns pandemiförsäkring. Och i boken så skriver jag till exempel om min investering i Ryanair. Och det är efter att jag köpte så slog ju pandemin till och det var ju liksom sådär bra för aktien. Men när man bläddrar tillbaka och tittar i årsredovisningen så står det ju faktiskt i årsredovisningen i klartext, svart på vitt, att en riskfaktor är virusutbrott. Så att jag menar, det var ju inte otur, det var ju bara dåligt läst och dåligt tänkt av mig.
Ja, det var ju otur att den kom just nu, men man förstår ju att den någon gång kommer komma, men man vet ju inte vilken omfattning heller.
Så är det.
Och där har vi använder ju något citat minst i den här föreläsningen, just det som Graham säger, att om jag parafraserar så säger han ju i princip att det, skillnaden på investering och spekulation är just den här noggranna analysen. Mm. För någonstans tycker jag då att i de två, i spektrat går ju mellan att å ena sidan har du att köpa en lott, det är ju ren och skär tur. Det finns ju ingen analys bakom, du tar ditt turnummer kanske. Och sen så har du tur eller otur om du vinner. Och sen i andra änden har vi kanske då riskfria, ja, antingen statslåneräntan, eller vad jag säger, statsobligationer eller eventuellt cash då. Men där tar, och då tar du ingen risk, ingen egentligen turfaktor i det.
Nej.
Men då får du heller inte så bra betalt. Och det gäller ju att lägga sig någonstans däremellan liksom.
Mm. Nej, och det är ju faktiskt väldigt intressant. En ytterligare kommentar kring det här med risk är ju att ibland så brukar man ju tänka att avkastning och risk korrelerar. Och jag tycker det är intressant att tänka på, för att om det vore så enkelt och om man är långsiktig, då kan man ju bara ha som ett reglage där man drar ut reglaget på mer risk och får mer avkastning. Men tyvärr så funkar det inte riktigt så, utan man kan ju inte bara ta alla sina pengar och peta in i BlackBerry och GameStop och säga nu tog jag as mycket risk, ge mig avkastning. Utan det,
då skulle man ju i extremfallet då lägga alla pengarna på lotter eller lägga alla pengarna på rött liksom i roulette. Och det är klart att du kan, om du har riktigt, riktigt tur med lite survivorship bias, så kommer du hitta någon som har lyckats med det 5 gånger i rad. Men till slut kommer de ju bränna allt och då är det nere på noll.
Precis.
Så det är ett väldigt intressant begrepp. Jag tror inte att folk, det är många nog som inte riktigt tänker på det sättet. Vi pratar, nu ska vi se, jag tänkte på en sak. Vi kanske ska byta ett av de här ämnena apropå det. Jag tänker apropå det så skriver du också om probabilistic thinking, eller alltså att tänka i sannolikheter. Det känns som att det är ganska relevant för den här diskussionen. Ska vi prata lite om det? Vad innebär det för någonting?
Ja, men det kan vi absolut göra. För mig så innebär det mer eller mindre att man behöver förstå att saker och ting kan ske som inte är det som du själv eller jag hoppades på. Många, jag skulle, kanske speciellt nybörjarinvesterare, kanske har en tes kring varför man vill köpa det här bolaget. Jag tror marginalerna kommer att återhämtas och sen så har vi lite mer vind av elektrifiering, bla bla bla, tillväxt, och det kommer bli bra. Och det är skitbra ifall man har rätt i det och värderingen är på rätt nivå, eller priset är på rätt nivå jämfört med värderingen. Men tyvärr så har man ju oftast fel. Annars skulle man nog bli väldigt rik som spåtant. Och just det här med probabilistic thinking handlar egentligen om att försöka fundera på dels olika typer av risker eller olika typer av scenarion kring vad som kan hända. Och hur stor sannolikheten är att olika saker kan ske. Och det låter ju extremt komplext, och det är det nog, om man ska vara helt ärlig. Och för mig så innebär det också att det tvingar mig att verkligen bara tänka till kring de fåtal bolag som jag tror mig förstå. För när man börjar fundera på så här, ja okej, vad är intervallet i tillväxt för det här bolaget? Om inte jag tror att jag kan snäva ner det till ett snävare intervall av goda rationella anledningar än snittinvesteraren, då är det troligtvis ett bolag som jag inte ska sitta och investera i. Men att egentligen fundera på sannolikheterna och gärna på något sätt väga ihop det här, kanske lite förenklat i några olika scenarion, eller om man gillar siffror, att sätta ihop någon Monte Carlo-analys för att verkligen visualisera vad de olika utfallen kan ge för resultat.
Hur tror du man bygger upp ett probabilistiskt tänkande? För det är en sak att kunna modellera det. Det är en annan sak att börja från scratch och börja kunna se olika scenarion för sitt företag. Vad tror du det krävs för att man liksom rättvis ska kunna bygga upp ett sådant scenario?
Jag tror att hårt jobb är det som krävs. Och det jag menar med det är att man gärna ska ha följt bolaget under en längre period. Att man läst väldigt många års av årsredovisningar, så man har en liten förståelse för vad som åtminstone har drabbat det här bolaget historiskt sett. Men jag tror också att det är väldigt bra att följa lite fler bolag och följa olika typer av nyhetsflöden. För att samma sak kan ju hända, som har hänt bolag A kan ju hända bolag B. Så att man får någon typ av låda med konstiga risker, om man uttrycker det så. Och sen kan man då för sitt bolag fundera på vilka som är applicerbara och inte. Och det är klart att jag tycker väl kanske inte att man för all framtid ska tänk om det blir pandemi just nästa år. Men för vissa typer av bolag så är det en mer realistisk risk. Men tittar man på Asien, de har haft ungefär 5-6 olika virus-outbreaks senaste decenniet. Förvisso är inget lika stort som corona då, men att inte ta med den typen av risk och att det skulle påverka typ flygtrafik, då har man nog inte gjort sin hemläxa. Så läsa på mycket om bolagen och fundera på vad som har hänt, kanske liknande bolag i liknande geografier, för att ta inspiration, för att skapa sig liksom en verktygslåda med risker helt enkelt.
Sista då, egentligen ett verktyg kanske för att försöka göra det enklare, för nu har vi bara pratat om att allting är mycket knepigare än vad det än vad det verkar. Så kan vi väl sist avsluta med konceptet Ockhams rakkniv, som väl kommer från filosofin från början, och ett användbart begrepp inom logik och sådär som jag stött på mycket, men inte inom investeringar, har jag inte tänkt så mycket på det faktiskt.
Nej, och jag håller med. Jag tror att jag får ju investeringar låta väldigt komplext, och jag tror att det är komplext för mig för att jag inte är tillräckligt smart. Och Ockhams razor är ju ett sätt faktiskt att försöka förenkla det så pass mycket som det går, men inte mer. Och det är egentligen den fina sweet spoten som man vill landa i. För med olika typer av bolag, man kan ju analysera sönder det. Det finns ju hur många tusen faktorer som helst och kombinationer av det, och då skulle man aldrig någonsin bli klar. Men Occam's razor handlar ju om att försöka skära bort det som är oviktigt och trimma bort fettet och verkligen komma in i kärnan av det som verkligen påverkar på riktigt. Att sitta och fundera på så här, ja, kommer den riskfria räntan vara minus 0,1% eller minus 0,08? Det kommer inte påverka beslutet. Men om man för ett bolag har möjligheten och kan det tillräckligt bra, så bör man kunna, om man tänker sig kring risk och sannolikheter, kunna åtminstone skära ner det till: det här är tre saker som signifikant kan påverka bolagets värdering. Och att ha en syn om till exempel de tre sakerna är det, eller blir helt enkelt det som är det viktiga. Och att man då kan vara trygg och släppa resten, för att man kan tillräckligt mycket för att veta att resten spelar mindre roll. Det är för mig sättet att använda Occam's razor på. Och jag tror också att den blir också väldigt viktig att prioritera vilka frågor man ska fundera på. För att du har ju dels frågor som är viktiga och frågor som kanske är oviktiga. Men sen finns det också frågor som går att ta reda på ett svar på. Och frågor där det inte går att ta reda på vad svaret är. Och då behöver man ju vara så pass disciplinerad så att man faktiskt kan lägga bort tre utav de här fyra rutorna och bara fokusera på det som både är viktigt och är möjligt att ta reda på. Och jag tror att här är ett område där jag vet att jag har gått fel, i alla fall många gånger. Där jag har kommit fram till att en viss faktor är superviktig. Riskfri ränta är de facto viktig för värderingen av ett bolag. Men jag har aldrig någonsin klurat ut hur man prognostisera den. Och att lägga tid på att fundera på det blir ju, i mitt fall i alla fall, då väldigt värdelöst.
Nej, jag håller verkligen med där, att man tjänar allt som oftast på att simplifiera allting och tänka vad som är mest rationellt i ett investeringsbeslut. Och det gäller extra mycket för många av våra lyssnare. De är intresserade av tillväxtaktier. Aktier med väldigt höga, inte förhoppningsbolag, men de växer snabbt och de har mycket i pipelinen. Och då tycker jag alltid det är mer rimligt att måste bolaget utveckla A, B, C, D, E, F för att de ska vara värderade till det de är idag. Men de inte har startat på det. Då kanske de inte riktigt är värda den här multipeln. Har ett bilbolag som, jag vet inte, vi säger Volkswagen, som måste utveckla robottaxis för att försvara sin multipel. Ja, men de har inte börjat på det. Då kanske de inte är värda det de är idag. Då kanske inte någonting hänger ihop. Och det hänger ihop med Occam's razor. Och ja, nej, bilbolaget är egentligen inte Volkswagen. Jag tog bara det som exempel.
Nej, och jag tycker det som är intressant också är, det finns vissa investerare, och jag har själv varit i den gruppen, där man känner att man vill lösa någonting klurigt. Det känns kul på något sätt att pilla med bolag som är komplexa. Det är roligt att försöka klura ut vad det här Volkswagen-liknande bolaget faktiskt är värt. För att det är extremt svårt och ingen verkar riktigt klura ut det. Och det är klart att är man duktig på det på riktigt, sure, knock yourself out. Men man får inga stilpoäng i investeringar. Det finns ju ingen som någonsin bara, okej, vad duktig du är, du gissade rätt, här får du 1 miljon till för att det var svårt. Det är tyvärr inte så det funkar. Och det är väl också lite anledning till att jag gillar just tråkbolag. Jag har ju faktiskt fortfarande vissa bolag i portföljen som är rena investmentbolag. Har en och annan industrigrupp i bolaget, och det kan ju tyckas vara väldigt tråkigt. Men å andra sidan, tar man Investor som exempel, som jag tror är en av Sveriges vanligaste aktier. Den har ju varit extremt bra jämfört med index, oavsett vilken tidsperiod man tittar på. Supertråkigt, man lägger ingen tid på det, men den får jobbet gjort.
Nej, jag håller verkligen med där när du säger att det finns inga stilpoäng att hämta här, och det gör det ju inte. Det enda du har att hämta, det är ju cold hard cash. Och det gör ju du genom att göra så bra research som möjligt. Och ha lite skill in the game. Renaste formen av research kan man säga när man måste betta på det. Man kan inte bara säga vad som helst, man måste faktiskt sätta lite pengar på det för att faktiskt kunna vinna.
Nej, och jag menar, det är ju rätt klen tröst till sig själv när man säger ja, jag förlorade nästan alla mina pengar. Men å andra sidan, det var ett svårt bolag att analysera, så att det gör inget. Det är benröst.
Man plockar Twitterpoäng. Ja. Det där kan ju vara faran ibland med också det här när man faktiskt är lite publik och skriver på Twitter och i vårt fall har en podd och sen saker också, att ibland börjar folk förknippa med ett bolag och man får akta sig för det, att just gifta sig med bolag som man pratar om. Det är också en sån sak. Ser man att det här blev inte som jag tänkte eller hitta en bättre investering, då måste man också våga släppa saker ganska fort. Precis. Det är också vanligt att man har lagt väldigt mycket tid på något bolag och då vill man gärna inte sälja det bara för att man, jag har ju lagt ner så mycket tid. Det blir någon form av sunken cost.
Ja, men verkligen. Och jag tror att inte bara att man någonstans kanske behöver inse att man hade fel i sin värdering, men man kanske ibland också behöver inse att marknaden kommer aldrig inom rimlig tid förstå det du tror att du förstår. Och istället för att sitta kvar då för evigt och hoppas på att någon annan kanske ska förstå, kan vara värt att göra någonting annat istället då.
Ja, man brukar ju säga att vara för tidig är samma sak som att ha fel. Det rimmar ju rätt väl nu när man inte får stilpoäng för att ha rätt, man får stilpoäng för att ha, eller man får pengar.
Nej, men så är det. Jag tänker på vissa av de här som har kortat, typ Tesla eller liknande, har varit kort i kanske 5-10 år och jag har ingen aning om vad det faktiska värdet på Tesla är, men utifrån ett pengaperspektiv så har man haft fel under hela den här perioden. Och att gå in tyngre och tyngre, och som du var inne på Niklas kring det här med att vara publik, till slut så är man förknippad som den som inte tror på Tesla, och då är det ju väldigt, väldigt jobbigt att byta inriktning.
Ja, men verkligen, och det är väl samma med permabjörnar liksom, att oftast finns mycket vettigt det de säger. Jag tycker det är värt att lyssna på permabjörnar, ja, men det är sällan man ska investera som en permabjörn.
Nej, det går sällan bra.
Faller tillbaka till Håkans rakkniv, att oftast går börsen upp och det är ofta det lättaste valet. Jag tror vi ska börja runda av lite, men vi har en sista fråga som vi ställer alla våra gäster, och det är vad din bästa respektive sämsta investering var, och framförallt vad du har lärt av dem.
Jag tror min bästa investering, eller jag vet, det är i min sambo. Och lite det här med att faktiskt vara långsiktig och investera över tid. Sjukt bra avkastning på den. Jag vet inte riktigt hur man räknar. Men,
vad har du för edge där?
Jag kan säga att det finns nog ingen som förstår och kan henne lika mycket som mig. Och det är väl ett sätt att göra edge. Nej, men rent finansiellt så tror jag att investera i ett bolag som heter Viking Supply Ships. De hade lite PSV-er och Icebreakers. Ett väldigt konstigt bolag som gick väldigt bra utfallsmässigt. Men jag var framförallt väldigt stolt över processen jag drev där. Skrev några rad om det i boken. Så det får ni som orkar gärna läsa om.
Vad är det roligt, Viking Supply Ships? Det när det väl hände, det var ju någon gång, ja, men som säger, det var ju några år sedan, och så gick den väl upp, var det typ 200% eller något sånt, bara på någon dag i princip, när de sålde väl ett av de här skeppen.
Ja, inte precis. Fel. Den gick upp.
Då var det rätt mycket prat om det, att så här, ja, men värdeinvestering är inte död. Det här var ju ett riktigt liksom, jag kommer knappt ihåg om det var cigar butt eller some of the parts case eller vad man kallar det för. Jag får ta fram nu, 750% ja. Gick den till och med 2018. Ja, det är rätt imponerande får man säga.
Ja, det var kul. Sämsta investering. Nej,
förlåt, nu stoppar jag lite. Hur hittade du fram till ett sånt case? Jag är jättenyfiken på att höra mer om den processen.
I och med att jag kommer lite från det hållet så gillar jag ändå att köpa bolag som folk inte gillar. Och jag använder ju börsdata en del och screenar lite grann. Och det här var ju liksom ett bolag där aktien hade fallit, jag kommer inte ihåg, 90-någonting% av de senaste 5 åren. De gjorde enorma förluster. De höll på med saker som ingen ville pyssla med. De hade extrem motvind och jag tror inte de hade en enda analytiker kvar. Och det var liksom sjukt säljtryck på det. Och någonstans så tänkte jag bara att visst, jag håller med om att allting ser inte super nice ut. Men är man lång aktier som jag är, då är aktien värd som minst 0. Och känslan var väl i aktien att folk tyckte att den var värd typ -5. Och det går inte. Så var det lite där jag började. Och på sämsta investering så, ja, som sagt, jag har ju lyckats fylla en bok med dåliga investeringar. Så att det finns många att välja på. Men jag tror att den som jag faktiskt skäms över mest är ju en investering i MSAB.
Microsystemation pratar vi om då.
Precis, inte det för detta investmentbolaget som låg på börsen. Och där var det helt enkelt så att jag ville köpa bolaget. Det var tydligt för mig i efterhand i alla fall. Och så satt jag och spenderade skitmycket tid på att analysera bolaget för att bekräfta varför det var värt mer. Uppenbarligen så var det inte värt mer. Jag tror jag tog en halverad position till slut. Bättre än minus 100, men inte jättemycket.
Absolut.
Vad lärde du av det caset?
Ja, men jag lärde mig framförallt att jag behöver tygla mina känslor mer. Och det här kanske låter kaxigt, men det är väldigt sällan jag förlorar pengar på en aktie för att jag har räknat fel. De bitarna har jag lärt mig tillräckligt väl i alla fall. Utan när det går dåligt så är det nästan alltid för att jag rent emotionellt ligger fel. Jag har gjort tankeburpor av olika slag. I MSABs fall så var det för att jag faktiskt ville köpa det. Men sen så är det ju alla de här olika mentala modellerna som jag skrivit om. Där jag någonstans i processen helt enkelt bara tänkt fel. Och det är klart att tänker man fel, då kommer man räkna ja, rätt enligt felaktiga premisser, och då blir det fel i alla fall. Och det kanske jag kan avsluta med att säga, just det här med investeringsstrategi. Jag har ju som strategi att jag alltid skriver upp vad jag tror om caset först innan jag ens rör en enda siffra. För jag har lärt mig att börja i Excel så kommer jag bygga storyn för att passa Excel. Men sätter jag en story först, då blir det svårt att peta in vad som helst i Excel. Det blir ett sätt att tygla mig själv.
Men det sagt så är vi, tackar vi jättemycket för att du tog dig tid. Superintressant att höra och en väl läsvärd bok.
Tack själva. Jättekul att vara med här.
Jättekul att ha dig.
Ja, då var vi tillbaka, bara du och jag igen, Fabian. Kul också. Daniel var ju en ny bekantskap för oss bägge, så det var roligt här. Och jag tycker som sagt att boken är väldigt läsvärd. Och vi kommer som sagt lotta ut 3 stycken excellent. Så att, håll utkik på våran Twitter. Från när avsnittet släpps så lägger vi ut ett inlägg. Om man retweetar det så har man då chans att få en av de här böckerna skickad till sig. Det tycker jag verkligen man ska göra.
Ja, jag håller med. Speciellt när börsen är som det är nu. Det är väldigt oklart.
Socialdemokraternas ungdomsförbud går ut och rekar aktier som undervärderade efter att de har gått upp 4000%.
Exakt. Det här med SSU, helt galet. Men vem vet, de kanske är nya Michael Burry. De kanske är nya Warren Buffett. Vad vet jag? De brukar ju säga, de här värdeinvesterarna, att de börjar med att sina påsar går ner 30-50%. Så att ja, vem vet.
SSU för övrigt har ju faktiskt varit kul att de skrev också just något slags antikapitalistiskt inlägg om att äga aktier var ju fel och sådär, bara för de rika och så. Men de sitter själva på en miljonportfölj inom SSU som finansierar en stor deras verksamhet. Men ja, det antar att man inte vill prata om. Men oavsett om du lyssnar på oss eller SSU, så ska du nog komma ihåg att det inte är någon rådgivning vi håller på med. Alla åsikter, våra egna gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk dessutom på vad då?
Att alla investeringar är förknippade med risk. Det kan ni ju se om ni hade investerat i GameStop. Tar ni för mycket risk så till slut får ni väldigt mycket smisk. Och det sker under eget ansvar.
Ja, och är ni intresserad av att diskutera vad risk innebär för er, så skickar ni ett mejl till podcast@marketmakers.se eller kolla in oss på Twitter @marketmakerspod. Där kommer som sagt det inlägget ligga med avsnittet, som man kan retweeta för att vinna ett ex av boken. Men sist men absolut inte minst så vill vi säga stort, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check.
Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.